Vi läser ifrån Johannes kapitel 12 och från vers 20 och framåt. Johannes 12, 20 och framåt. Bland dem som kom upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: "Herre, vi vill gärna se Jesus." Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: "Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom." Jag hade en rubrik från det här när jag planerade hur gudstjänsten skulle se ut. Så vattna skörda. Och tittade i de bibelställen som kunde vara relevant. Jag vet inte om jag riktigt denna söndag heller lyckas hålla mig till det planerade temat. Bibeltexterna kan driva iväg mig, eller så är det så att de hjälper mig hålla kursen. Det kan man ju fundera på. Men det finns en sådd och en skörd i den här texten i vilket fall. För en tid sedan så lyssnade jag på en äldre finsk predikant som verkade glad och tacksam över sin livsbana. Och stod nu i ett spännande skede i sin församling där de framförallt tycktes ha upptäckt. Och den framgången de hade tycktes framförallt vara rotad i hur att man återupptäckt bönen. Jag har faktiskt glömt det mesta utav vad den här predikanten sa. Men en kort anekdot om hur det var när han kom till tro har dröjt sig kvar hos mig. Han var som ung en ganska lovande hockeyspelare. De har ju en och annan sån i Finland. Träningen tog mycket tid och han tyckte det var roligt. Men, konstaterade han, när han kom till tro så fick han ge upp hockeyn. Och det verkade knappast ens som någon behövde förklara det för honom. "Så var det på den tiden", sa han ganska lankoniskt. På senare tid så har jag funderat på hur man som kristen ska förhålla sig till det samhälle som vi lever i och den moderna livsstilen. Inte kan väl Gud ha någonting emot hockey? Inte så länge man håller på LHC i varje fall. Men samtidigt så kan man ju undra hur hade det gått för predikanten om han inte hade gett upp hockeyn. Hade hockeyn och vännerna där överskuggat de kristna influenserna? Hade han hunnit gå på bönemöten och bibelstudier? Hade han varit predikant idag? Hade han varit kristen? Grekerna som sökte sig till Jerusalem för att vara med vid firandet av den judiska påsken var en slags hangarounds till judarna, om man får låna in ett ord från MC-kulturen. De var attraherade utav judarnas monoteism och den klara etiken som fanns där. Och de var inte imponerade av de många grekiska gudarnas käbbel med varandra eller den här sunkiga tillbedjan som fanns i de hedniska templen, ofta med sexuella inslag. När de hörde att Jesus också var i Jerusalem vid det här tillfället så ville de gärna se honom. Kunde det de längtade efter finnas hos Jesus? Jag tror att det finns en längtan också idag efter Gud. Och ibland i sammanhang som vi minst av allt skulle tro det. Upprepade gånger genom Johannes evangelium får vi förklarat för oss att Jesus stund ännu inte har kommit. Och läser man Johannes evangeliet för första gången så innebär det här rimligtvis att man får en allt stegrande förväntan allt eftersom man vänder blad. När är det då Jesus stund kommer? Om det inte är alla de här fantastiska sakerna som händer och sker som ska ge det fullständiga ljuset över Jesus och hans gärning, vad är det då som ska hända? Grekernas fråga, de utlöser beskedet från Jesus. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. De hade verkligen valt rätt tillfälle att vara i Jerusalem. Den judiska påsken hade ju firats bortåt 1,5 årtusende, men just denna påsk skulle för alltid sätta sina märken i mänsklighetens historia. Där vänds vårt öde. Där framträder mitt i allt mörker Jesus i nytt ljus. Och där får vi blicka in i Guds hjärta. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det en rik skörd. Den här bilden, den beskriver mysteriet. Jesus hade kunnat återvända till sin himmel efter ett antal jordiska år utan att behöva lida och dö. Fortfarande fullkomlig, men ett ensamt korn. Nu var planen större. Genom döden på korset. Att han läggs i graven och påskdagens nya liv, kan den här fullkomligheten komma alla till del. En rik skörd. Orden beskriver också vad som händer dig och mig. I dopgraven så dör den gamla människan med Jesus på korset. Och vi uppstår tillsammans med honom med ett nytt liv inom oss. Nu kanske en och annan börjar skruva på sig lite grann, fundera på hur det står till i det egna livet eller kanske till och med bänkgrannen. Hur fullkomliga är vi egentligen? Jag tror det är sunt att tänka att man har en bit kvar till det fullkomliga livet. Men fullkomligheten och det livet, det är någonting som växer inom oss. Det är någonting som lever, som strävar mot ljuset. Om någon skulle fråga mig vad jag har för orsak att tro att det som den kristna tron lär, så är en av mina tyngsta argument hur jag på nära håll fått se det fullkomliga livet växa hos andra människor. Extra tydligt kanske det var när jag jobbade som bibellärare och då fick följa personer under lite längre tid på nära håll som medvetet avsatt tid och prioriterat för att ta reda på vad innebär det verkligen att få följa Jesus. Och jag tror inte att jag berättat om Lasse här, va? Jag fick vara med och begrava Lasse i början av mars, 59 år gammal. Efter ett hårt, tufft liv. Han kom till tro för ungefär 10 år sedan. Då var han hemlös och var hemma hos en kompis en söndag och de hade slut på kaffet. Och kom på det att man kan gå ner till kyrkan här borta, de har säkert kyrkkaffe. Och gled in i gudstjänsten och mötte Jesus. Och han var bara tvungen att komma tillbaks. Och där i den kyrkan hade han så mycket frågor och funderingar så att de skickade iväg honom till bibelskolan som jag var föreståndare för. Och han gick 1 år och kände att det här behöver jag mer av. Det är en 1-årig kurs. Han gick 2 år på en 1-årig kurs. Och sen gick han ett 3:e varv också. Och kände att jag behöver det här. Ett sånt här ögonblick av triumf för Lasse, det var när han återfick sitt körkort och han fick någonstans samhällets godkännande på att ja, men vi har ett förtroende för dig. Du kan få köra bil igen. Och han var med och hjälpte ett äldre par med en del praktiska uppgifter, och de hade god omsorg om honom också. Och han berättade hur han en dag fick ta Volvon där, en 240, och köra till köpcentret. Och där satt hans gamla vänner på parkbänken framför, och han hälsade på dem. Och sen gick han förbi Systembolaget, in i affären, handlade två matkassar, kom ut ur affären, förbi Systembolaget igen, kassarna i bilen, hälsade på dem igen och åkte iväg. Och han sa, det var ett vittnesbörd för dem. Att se det här livet, den här upprättelsen, växa i en människa. Det är stort, det är vackert, det är gott. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Hur kan det vara fel att älska och rätt och hata? Ja, i Johannes evangelium ställs vi ofta inför de stora kontrasterna. Och det är antingen svart eller vitt. Och jag tror faktiskt vi behöver det. Att texten utmanar oss att ta ställning. Att våra beslut och våra handlingar spelar roll. Och Gud, hjälp mig här att förkunna de här orden utan att ta udden, utan den här rakbladsvassa udden som finns. Den värld som talas om, det är den fallna världen som lever i uppror mot Gud. Främmande för den mening och de syften som är nedlagda i skapelsen. Den står under inflytande av denna världens herre, som står i vers 31, alltså djävulen. Vad är det som får en människa att förbli i sin frökapsel istället för att skjuta skott och bli den planta som man är ämnad att vara? I den här bibelklassen så dök frågan upp, vad händer rent biologiskt när vetekornet dör i marken? Och som tur var hade vi det året faktiskt en doktor som hade doktorerat i biologi med som deltagare. Och hon fick förklara för oss hur det här nya livet använder mjölet och den energin som finns i vetekornet och konsumerar fröet för att få kraft och söka sig upp mot ljuset och små rötter in i jordens väta. Det gamla fröet går under för att det nya livet ska kunna växa. Alla människor har någon form av tillgångar. Mjöl, om vi nu drar ut liknelsen om vetekornet. Men inte alla är beredda att ge upp de här tillgångarna för att ge plats för det nya livet. Och tillgångar behöver inte handla om pengar. Några rader längre fram i det här kapitlet kan vi läsa om hur människor som satt med i den judiska regeringen, alltså deras råd och var ansedda utav folket, men som nog trodde på Jesus men inte vågade erkänna det, för då skulle man bli utesluten och missaktad, utesluten ur synagogan. Om dem står det att de älskade äran från människor högre än äran från Gud. Att förbli i sin kapsel, vårda det lilla som man tror sig ha kontroll över, istället för att ge det till Jesus och låta det liv han ger få växa. Är det fel med gott anseende? Är det fel att få inflytande till exempel i politiken? Nej. Men när något, vad som helst, står i vägen för vår trohet mot Jesus, kapslar det in oss och hindrar livet från att växa. Vi behöver bli medvetna om vilken skada de tillgångar vi har kan göra mot vårt sanna liv. Och när vi ser den här kopplingen så lär vi oss också att känna den allra största motvilja mot allt som vill binda oss. Det är ändå svårt att komma förbi den här frågan om pengar. Det är sannolikt den enskilda fråga som har med vårt liv här i världen som Nya Testamentet varnar tydligast för. Men det är inte pengarna i sig som är onda. I första Timoteusbrevet 6 och 10 står det: kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Vår bil fyllde 10 år här vid årsskiftet. I höstas låg verkstadskostnaden på en bit över 10 000. Och igår tändes samma varningslampor igen. Det är inte utan att jag undrar liksom, när är det dags för en ny bil? Och hur mycket pengar är egentligen rimligt att lägga på en bil? Vad är liksom kristligt att köpa bil för? Och man kan väl säga att jag inte är riktigt färdig med den frågan. Men jag kan inte låta bli att tänka på Daniel, som jag delade rum med när jag arbetade på Hyljeparks folkhögskola. Han och hans fru hade valt ett lite enklare liv. De hade 3 barn och jag tror att det äldsta barnet gick i första klass när vi jobbade tillsammans där. Och de hade valt att tillsammans jobba motsvarande en heltidstjänst. Och de hade då valt bort bil. Och de bodde i en vaktmästarbostad ovanpå i en kyrka som inte var jätterymlig, men hyran var rimligt satt och han förväntades att han skulle skotta lite snö och klippa lite gräset där i kyrkan. När jag pratar med honom så verkar han var ganska nöjd med hur deras ekonomi såg ut. Ja, men vi har vad vi behöver som vi klarar oss och vi gör våra prioriteringar. Det fungerar så. Men det de var rika på var ju tid. De hade tid för varandra. De hade tid för barnen. Tid för vänner. Och tid för att lägga en god bit av hjärtat i ungdomsarbetet i församlingen där de var medlemmar. Daniels prioriteringar utmanar mig. Hur ser mitt liv ut? Låter jag det som pengar ger konkurrera ut det goda som Gud vill att jag ska få plats med i mitt liv? Eller kan jag ta emot det här goda som en gåva från Gud och njuta utav det och förvalta det rätt? Att falla i jorden och dö, det är att ge upp vår självfixering och vår oro för att få alla våra inbillade eller riktiga behov mötta. Det är att lita på att Gud har full koll på läget, även när jag själv inte har det. Men det är inte en garanti för ett enkelt och okomplicerat liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Vad är det som får unga män och också en del kvinnor att resa från Sverige till Syrien för att ta del av krigets helvete? Är de lurade och naiva? Ja, förmodligen. Men jag tror att kanske grunden är att de söker en mening, en sak, en orsak att finnas till som är högre än att stoppa mat i mun för att överleva till en dag till. Och de som inte finner någon mening i drömmar om villa, Volvo och Vove kan bli desperat i jakt på alternativ och låta sig luras. Kristen tro är inte en självförverkligande terapi. Bibeln är inte en självhjälpsbok. Budorden är inte som kvällstidningsbilagans 10 tips för ett lyckligt och gott liv. Och det beror dels på att kristen tro går ut på att människan inte kan nå det liv som Gud tänkt genom att rycka sig själv i kragen. Vi behöver Guds ingripande. Men det handlar också om att ett självcentrerat liv är ett liv som är kvar i fröets kapsel. Och evangeliet, det handlar om hur Jesus gett sig själv för oss. Och nu vill han att vi på samma sätt ger oss själva till honom. Behåller vi vår kärlek i vår egen kapsel eller ger vi den till Jesus? Vem skulle annars vara värd att följa? Evangeliet, det öppnar våra hjärtan för både Gud och människor. Att följa Jesus här i världen, det innebär att stå i en konflikt. Om inte annat kan det liv som till exempel min arbetskamrat Daniel valt väcka en obehaglig rannsakan hos andra. Ett obehag som man helst skjuter från sig, och man kan löpa stor risk att till exempel bli förlöjligad. Vi vill vara trogna Jesus. Vi ska veta att det kan finnas en kostnad i det. En uppgörelse med världen både utanför oss och världen inom oss. Den yttersta konsekvensen som drabbar kristna över vår värld är att dö för sin tros skull. Men inte ens döden skiljer oss från Jesus. Vi räddas till evigt liv. Vi ska strax sjunga en psalm här som jag läser en strof ur. Närmare Gud till dig, närmare dig. Om det än blir ett kors som lyfter mig, sjunger jag innerlig. Närmare Gud till dig, närmare Gud till dig, närmare dig. Vi går ingenstans där inte Jesus går med oss. Vid den tiden då den finske predikanten fick lämna hockeyrören på hyllan, tror jag faktiskt att det hölls en skarpare linje med det man kallade världen och Guds rike. Det är klart att vi kan tycka att man satte kanske fokus på fel saker ibland, men dagens situation där vi i allt högre grad tänker att var och en ska bli klok på egen hand på vad som är rätt och fel, det gör oss väldigt utsatta. Det största hotet för kristna i västvärlden är inte världen utanför, att världen utanför ska förfölja oss, utan att världen inom oss ska förföra oss, att vaggas till ro av liknöjdhet och bekvämlighet. Vi måste bevara våra skärpa, att vara en stad på berget, ett salt med sälta, ett ljus i ljushållaren. Hur? Ja, det finns ett antal verktyg i den kristnes verktygslåda som hjälper oss i vår vandring. Och idag skulle jag vilja slå ett slag för det här verktyget som kanske ibland ligger lite längre ner och inte används riktigt så frekvent och inte predikas om så ofta. Fastan. Och jag kan väl få erkänna att det inte heller i mitt liv är den som används allra mest frekvent. Mitt problem är ju att min hjärna drivs av kolhydrater och jag fungerar ganska dåligt utan de här kolhydraterna. Därför har jag själv fastat med viss återhållsamhet. Men fastan har sina förtjänster. När vi för en begränsad tid prioriterar bort våra egna behov för att ge plats för livet med Gud, så övar vi oss i den försakelse som är nödvändig för att våra andliga liv inte ska drabbas av dvärgväxt. Smaka på det här ordet försakelse. Ålderdomligt, otidsenligt. Det säger någonting om vår samtid. Att fasta, det är att involvera kroppen i bönen till Gud. Och många är de som upplevt hur fastan inte bara gett stadga i det andliga livet utan också öppnat vägen för riktiga andliga genombrott. I Nya testamentet kan man se att man speciellt praktiserar gemensam fasta för att lyssna in Guds röst innan man avskilde någon till en ledande tjänst. Och Jesus, han talar om att hans lärjungar ska fasta när han lämnar dem. Alla kan inte fasta. Har man ätstörningar, diabetes eller någon annan medicinsk orsak ska man låta bli. Kanske kan man då välja att fasta från mediekonsumtion eller någonting liknande under en begränsad tid. Det är bättre med en försiktig och återkommande fasta som man kan bygga ut när man upplever att det är motiverat än en större fasta som man kanske inte mäktar med att fullfölja eller avskräcker den från att pröva igen. En början kan vara att man väljer att avstå en lunch en eller två gånger i månaden för att ta en bönepromenad istället. Lunchpengen, den skulle man kunna ge till en god sak. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Gud gjorde oss för att vi skulle vara lika honom själv. Så länge vi förblir i vår frökapsel är vi en ensam, förkrympt version av oss själva. Genom att dagligen överlåta hela livet till Jesus, vara i hans tjänst och ta avstånd från allt som binder oss, kommer det liv vi bär inom oss att växa och ta form efter Guds egen natur. Vi återspeglar hans härlighet. Och Gud, Fadern, kommer ta emot oss med öppna armar när vi når vårt himmelska hem. Tack Jesus Kristus för påsken och att vi får leva i dess verklighet och realitet. Tack att du valde att dö. Tack för att det innebar en seger som också får vara våran. Jag vill be nu att du låter din ande sätta sitt ljus i vårt inre. Att ge oss klarhet i hur vi kan få överlåta det liv vi har, de dagar vi har i dina händer. Och du ser om det är något område där vi skulle uppleva att det binder och snärjer oss. Så låt din befriande kraft få träda fram, träda in och lyfta oss ur den situationen in i det liv du kallar. Tack att du är våran gode barmhärtighet. Amen.